Nu kommer ett program från radiogruppen som har producerats för Radio Tyresö 91,4 MHz. Och mitt namn är Björn Malmberg. Ja, Anita, idag ska vi besöka Tyresö slott av en speciell anledning.
Ja, absolut.
Kan du berätta om vad vi ska göra där?
Jag tror att de flesta som någon gång har gått en guidad visning i Tyresö slott har lagt märke till att det finns ett antal föremål på markis Claes Lagergren, som var alltså den sista ägaren av Tyresö slott, på hans beundran och fascination för Marie Antoinette, som blev faktiskt Frankrikes sista drottning.
Och det kan man se på slottet om man besöker det.
Ja, det finns en 5-6 föremål som vi ska berätta lite mer om då i det här programmet.
Hur kom det sig att han blev så fascinerad av Marie Antoinette?
Ja, det kan man ju fundera på, och det har jag också funderat på. Markisen föddes ju som protestant men konverterade till katolicismen i Paris. Han var ju under många och långa vistelser i Paris, och han konverterade då till katolicismen och blev ju också en djup troende katolik. Och det resulterade ju bland annat i att han så småningom tog tjänst hos påven i Rom och blev ju också slutligen påvlig kabinettskammarherre. Och jag tror att han fascinerades av Marie Antoinettes öde, för att hon var också en djup troende katolik.
Men de träffades ju inte, eftersom det här var 100 år efter hennes
tid. Det här var 100 år efter, ja. Hon föddes 1755, och markisen var ju född 100 år efter, ungefär 1853 var han föddes han. Och då kan jag säga, jag har då varit guide på Tyresö slott under några år på 60-talet, och det sitter fortfarande kvar. Och det hände vid något tillfälle att efter guidningen var det en besökare som kom fram till mig och undrade fall Marie Antoinette var älskarinna till markisen. Och då fick jag väl med lite god min tala om att det skilde 100 år mellan dem.
Mm. Vem var nu Marie Antoinette?
Ja, Marie Antoinette föddes ju som österrikisk prinsessa till kejsarparet då, Franz Stefan och Maria Theresa. Och hon var redan som barn en väldigt livlig och charmfull flicka. Och det var ju viktigt nu för Frankrikes kungafamilj att få en drottning till den tronarvingen då, Ludvig, som sedan blev Ludvig den 16:e. Och då valdes Marie Antoinette ut som gemål till tronarvingen.
Man valde inte själv på den tiden då?
Nej, man gjorde ju tyvärr inte det, utan att hon blev i princip bortgift, vilket var ju ganska vanligt på den tiden. Och det var redan som 14-åring fick hon ta sig den, vilken var en ganska lång och besvärlig väg ifrån Wien till Paris. Och där skulle hon då vigas vid en helt främmande man, kan man säga, i ett främmande land.
Hur gick det då?
Ja, det var ju så att de var kontrasterna. Den Ludvig tronarvingen då, han var en ganska tråkig och tråkig man. Och Marie Antoinette var en mycket livfull och älskvärd och charmig ung kvinna. Och det är klart, det kan man ju tänka sig att det var inte speciellt lyckligt i början. Och han var bara 1 år äldre än hon, han var 15 år. Och bara efter några år så dog den franska kungen. Och han blev alltså kung redan vid 18-19 års ålder, och hon blev drottning vid 18 års ålder. Och hon hade väldigt svårt i början att anpassa sig till den strama konventionella miljön som gällde för den franska kungafamiljen, som var ganska i kontrast till den österrikiska kungafamiljen. Hon var uppvuxen bland många syskon och hade under hela tiden, trots att hon bosatt sig i Frankrike då, väldigt kontakt med sin familj i Wien och framförallt med hennes mamma Maria Theresia och hennes bröder. Och vad jag förstår så längtade hon väldigt mycket efter sin familj. Men det var omöjligt på den tiden att ha någon kontakt, i alla fall en fysisk kontakt emellan dem.
Fanns det några kontakter mellan det franska och svenska hovet på den tiden då?
Ja, Gustav den tredje som var kung i Sverige då, han hade mycket kontakt med den franska kungafamiljen.
Han var väl rädd för att det skulle bli revolution i Sverige också kanske?
Ja, det var han ju.
För det kom väl så småningom i Frankrike?
Det gjorde det ju då, 1789. Var ju den franska revolutionen och han fick ju naturligtvis, Gustav den tredje fick ju naturligtvis rapporter om det och ville på alla sätt stödja den franska kungafamiljen. Och på det sättet som han kunde göra, det var att han skickade ner en av hans närmaste män, kan man säga, greve Axel von Fersen till Paris för att stödja den franska kungafamiljen. Det var ju också han, som de flesta känner till, som försökte rädda den franska kungafamiljen ifrån, kan man säga, som vi vet nu, från döden. Genom att försöka att smuggla ut dem från Paris. Men tyvärr så blev de upphunna vid den belgiska gränsen. Och det sägs ju då att det var någon som hade avslöjat att kungafamiljen var på väg flykt ifrån Paris. Men då blev de avslöjade och upptäckta och blev förda tillbaka till Paris. Och livet för den här franska kungafamiljen blev ju ännu hårdare då på det sättet. De blev ju förda från Versailles slott där de hade ju fantastiskt ett bra liv naturligtvis. Men blev ju redan under revolutionens första år 1789 blev förd till Paris och kom till det slottet i Tuilerierna. Och efter några år blev de också satta i fängelse.
Vad kan man se på Tyresö slott nu då, av detta?
Ja, den första man upptäcker, det är i det andra rummet som kallas för den blå salongen. Och som man också kan kallas för det 1700-talet, som mycket präglad av 1700-talet. Och det första som besökarna och som vi guider också brukar visa på, det är en fantastisk stor magnifik tavla utav Marie Antoinette när hon sitter med sina tre barn vid sina fötter. Och där är hon verkligen i sina glansdagar. Och den som har målat det porträttet är en fransk konstnärinna som heter Elisabeth Viré-Lebrun. Och hon var mer eller mindre hovmålare åt Marie Antoinette och hon har målat flera porträtt utav henne.
Ska vi tänka oss att vi går in i den blå salongen och någonstans hör vi lite pianomusik?
Ja.
Finns det mer lämningar av Marie Antoinette på Tyresö slott?
Ja. Just i blå salongen så finns det en byst utav henne. Det finns två stycken bord med två byster i blå salongen. Dels är det faktiskt en byst utav Gustav den tredje som är gjord utav, som den var den främsta skulptören då på 1700-talet, Sergel. Men det finns också då en byst av just Marie Antoinette. Jag kan nämna också att under den här fantastiska tavlan av Marie Antoinette så har vi en av slottets dyrbaraste möbel. Och det är en möbel som är ritad av en av de främsta möbelarkitekterna på 1700-talet som heter Gottlieb Iversen. Som var den näst förnämste snickaren i Stockholm på 1700-talet.
Sen hände det saker i Paris med familjen.
Ja, de blev ju för till det här slottet och där blev de väldigt dåligt behandlade och på ett väldigt förödmjukande sätt. Och det Och efter några år också så blev... Marie Antoinette hade ju då... hon födde 4 barn, men det var bara 2 som levde när franska revolutionen utbröt då 1789. Och efter några år på slottet här i Paris så blev hon fråntagen sina 2 barn. Och det var oerhört sorgligt, för att hon levde efter att hon hade blivit förd till Paris, så var det enda hon levde för så var de här barnen. Och de blev i princip alltså... De blev tagna ur hennes famn helt enkelt. Och det var, hon hade då en dotter som hette Maria Therese. Och hon blev kvar hos modern ända intill hon skulle gå till domstolen då. Men sonen, som var ju den presumtiva tronarvingen och som naturligtvis många var oroliga för att han skulle kräva att få bli kung, han blev tagen, eller ansvaret för hans uppfostran blev var en skomakare som skulle uppfostra honom. Och han blev så, kan man säga, orolig eller djupt deprimerad, den här sonen som då var bara en 6-7 år då, att han vägrade, som det står i historieböckerna, att vägra att huvudtaget tala under hela den här vistelsen. Och han dog efter några år i fängelset, förmodligen av tuberkulos. Däremot dottern då, som överlevde revolutionen och blev också förd, kan man säga, mer eller mindre till Österrike. Det var nog också hennes önskan att komma dit där hennes då mors släkt fanns. Och gifte sig med en österrikare och blev 72 år. Tyvärr var hon barnlös.
Hur gick det för Marie Antoinette själv?
Ja, det var ju så att i januari 1793, familjen blev ju splittrad.
Hände någonting i januari, sa du, 1793?
Ja, då blev hennes man då, Ludvig, som då var faktiskt Ludvig den 16, blev han förd till domstol och dömd till döden helt enkelt. Och blev förd till giljotinen och blev avrättad då. Och det här var i januari 1793. Och drottningen då, Marie Antoinette, anade väl också i det ögonblicket när hon fick reda på att hennes man hade avrättats, att hon själv skulle gå samma öde till mötes. Och det var ju det precis som hände i oktober då, några månader, drygt ett halvår efter det. Blev hon också förd till giljotinen, men först till en domstol.
Men Axel von Fersen, han kunde inte göra någonting då, men de hade tydligen en relation. Hur länge pågick den?
Ja, den pågick under några år. Han var ju en ung, charmerande man och hon var en ung, charmerande kvinna, och det kanske inte var så konstigt att det sägs att de blev, och det var nog också så att de blev verkligen förälskade i varandra. Och det påstås också då att ett av hennes barn, kanske flera, var där Axel von Fersen var far till dem. Och det finns ju då också i slottet, vid sidan utav det här stora fantastiska porträttet utav Marie Antoinette, så finns det ett porträtt utav just Axel von Fersen. Och det är ju inte utav en slump att det finns, att det står bredvid Marie Antoinettes stora tavla.
Men hon var aldrig i Sverige då, och inte hennes barn heller? Eller?
Nej. De var, man kan säga att hon mer eller mindre var fängslad, kan man säga. Hon kom ingen vart, framförallt inte naturligtvis när man hade blivit förd till Paris från Versailles. Men hon var fast också i Versailles. Och hon vantrivdes ju i den här strama kungliga miljön. Och hennes önskan var, och hennes man här, kung Ludvig, var naturligtvis väldigt svag för denna kvinna, för sin drottning. Och hon ville bosätta sig lite grann en bit från Versailles, och på hennes önskan så lät kungen bygga en liten bondby åt henne en bit ifrån Versailles, som heter Petit Trianon, som en väldigt charmig liten by som ligger vid en liten sjö med ett små hus omkring. Och det är ju så att på slottet också så finns det ett antal stolar, vita stolar, där man kan se Maria Antoinettes monogram i ryggen, ett M och ett A. Och de lär ha stått på just det här, i den här bondbyn Petit Trianon utanför Versailles.
Och de har fört till Sverige?
Ja.
På vilket sätt?
Ja, det var ju så här att markisen som hade den här stora beundran för Marie Antoinette fick då både möjligheter och hade även resurser att när han köpte slottet så fick han också utrymme för att köpa in och inhandla de här olika exempel på hans beundran för Marie Antoinette. Och fick också möjlighet att placera ut dem här i slottet.
Och hur gick det slutligen för Marie Antoinette?
Ja, Marie Antoinette som sagt blev förd till domstol och dömdes. På något sätt måste de ju ha något domslut och det blev att hon blev dömd till landsförräderi. Hon, Marie Antoinette som vi känner, hon älskade flärd och vackra klänningar. Och hon, varenda dag sägs det att hon hade en ny klänning på sig som var oerhört påkostad. Och hon blev ju alltså anklagad och fick skulden kan man säga för Frankrikes dåliga finanser. Strax före revolutionen och under revolutionen. Hon påstås ju vara då en nöjeslysten slyna som det står i historieböckerna. Och jag tror också innan franska revolutionen så var hon en mycket älskad och beundrad drottning utav Frankrike. Men plötsligt blev hon den stora boven för de dåliga finanserna i Frankrike. Och därför så dömdes hon, någonting som hon dömas för, det var till landsförräderi. Och hon fick också möjligheter att anlita någon advokat som skulle försvara henne. Men hon ställde sig själv upp i domstolen med högburet huvud och höll ett fantastiskt eget försvarstal. Men det hjälpte inte. Hon blev förd också till giljotinen. Och det lär vara så att hon gick med högburet huvud till Chavotten och tog sitt straff. Och det var i oktober 1793.
Och det är den här historien som fascinerade Claes Lagergren då?
Ja, från att ha varit då en livlig, ung kvinna i tidiga tonåring till att komma till den här franska kungliga familjen och till den här svage och obeslutsamma mannen som hon under tiden de satt i fängelse försökte att ingjuta lite mod i. Och hon ville till varje pris, hon förstod att det var enda sättet att rädda sig och sin familj, det var att fly från Paris. Och det var ju det också som Axel von Fersen förstod och försökte hjälpa dem. Men kungen ville till varje pris hålla kvar vid kungadömet och rädda kungadömet så långt det gick. Men det lyckades han ju inte. Men hon försökte med alla medel, så hon framstod ju som en mycket stark kvinna på slutet här.
Var revolutionen positiv för folket? Eller hur?
Ja, det har väl framställts som så. Jag menar, 14 juli 1789, då Bastiljen stormades, firas ju idag som Frankrikes nationaldag. Och det var ju de här tre ledorden, frihet, broderskap och jämlikhet, som hyllades då.
Så att det här ödet för den franska kungafamiljen, det skedde så att säga i skuggan av revolutionen då?
Ja, det kan man säga. Men jag skulle ju tycka kanske att man skulle kunna ha behandlat dem lite bättre. Frankrike var ju en gammal monarki. Och det kan man väl kanske förstå lite grann, att monarkin fick lite grann skulden för franska revolutionen. Men man behöver ju inte ha förnedrat dem, vilket man gjorde.
Om vi nu återvänder till Tyresö slott på en besöksvandring, vad ska vi tänka på och titta på?
Ja, jag nämnde ju här Marie Antoinette när hon blev förd till giljotinen. Och maken då, som dog ett halvår innan, blev halshuggen. Så det är en av de mest tragiska, kan man säga, porträtten som finns, och märkligaste porträtten som finns i slottet. Det är ett litet porträtt som står på en liten taburett vid sidan av markisens arbetsbord, i markisens arbetsrum. Markisens arbetsrum anser jag vara det mest fascinerande rummet i slottet. Och det är det enda rum som står orört kvar sedan markisens död. Där ser vi bland annat en stor tavla utav Maria Sofia de la Gardie, som betyder ju mycket, väldigt mycket för Tyresö slott, och framförallt för Tyresö med omnejd. Där finns ett porträtt utav drottning Kristina. I taket ser vi ett monogram på markisens första hustru Caroline Russell. Men framförallt det här porträttet utav Maria Antoinette. Och det är målat under tiden hon var fängslad i Paris. Och hon sitter med sorgflor, och man ser i hennes blick och hela hennes ansiktsuttryck att det här handlar om en sorg och en medvetenhet om att hon själv kommer att gå samma öde till möte som sin make. Vid sidan av porträttet utav Maria Antoinette, som är då målat strax före hennes avrättning då i fängelset, så är det enda, tror jag, som är ett original. Och ett utav smårummen i slottet på nedre våningen, så finns det en bit utav en utav hennes fantastiska klänningar. Det är inramat i glas, cirka, vad skulle jag tro, 70-80 cm gånger 80 cm. Och när man tittar väldigt nära på det så ser man, vilket det ser ut som, det är pärlor som är insydda. Men det är faktiskt sydda små pärlor. Det är ett fantastiskt fint handarbete. Markisen åkte ju runt till olika auktioner just för att hela tiden leta efter saker som har använts, stått kanske på Versailles slott under Marie Antoinettes tid. Och det här är de saker som han hittade. Det är fantastiskt.
Jag får man fråga, hur har man slitit ur ett stycke ur hennes klänning?
Ja, det har man säkert gjort. Hon hade ju massvis med klänningar. Och det var klart att de här männen då, som stod för revolutionen, tog reda på de här klänningarna. Och kanske såg eller om det var någon annan. Det fanns ju många kungatrogna, det ska man ju inte, det måste man ju ha klart för sig. Det var ju inte alla som ville bli av med kungadömet i Frankrike, utan det fanns ju många som var kungatrogna och som också försökte naturligtvis att rädda kungafamiljen. Det kan vara någon av dem som tog reda på hennes klänningar och kanske såg också att det fanns ett värde i de här klänningarna. Kanske klippte bort delar av de här klänningarna och sålde på auktioner, kan jag tänka mig.
För de som samlade souvenirer? Då.
Ja, ja.
Och Claes Lagergren var en av dem?
Claes Lagergren var en av dem, ja. Och där står i markisens testamente uttryckligen att framför det porträttet ska det alltid stå vita blommor. Och på våren börjar då naturligtvis med vitsippor. Det står narcisser där. Det kan vara liljor. Ja, alltid vita, fräscha, nyplockade blommor framför det porträttet.
Då får vi säga till lyssnare som går till slottet med den här ambitionen att titta om blommorna står där.
Ja, just det. Och då, jag skulle bli väldigt besviken ifall de inte gjorde det. Mm.
Jaha, nu tänkte jag tala om att den här inledningsmusiken och det som vi kommer att sluta med nu, det är nog ingen som tror, men den är skriven av Benny Andersson. De övriga musikvinjetterna var av Josef Martin Kraus. Ja, då ska jag bara tillägga att det var Anita Jonsson som berättade för oss om Marie Antoinette på Tyresö slott. Det här programmet hade producerats av radiogruppen för Radio Tyresö. Och mitt namn är Björn Malmberg.